Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och idag vill jag, som jag brukar göra, dela med mig av en del tankar jag har fått. Den här gången skulle jag vilja titta på första Thessalonikerbrevet. Det är ett väldigt intressant brev och vad jag har förstått så är det det första kronologiskt, det första brevet som Paulus skriver överhuvudtaget till någon församling. Och som vi ska se så var det på grund av att Paulus hade svårt för att komma dit, fast han skulle önska det. Och detta gör att han skriver ett brev. Men vi ska börja där i första Thessalonikerbrevets första kapitel. Och där står det så här: Paulus och Silvanus och Timoteus hälsar Thessalonikernas församling i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med eder. Vi tackar Gud alltid för er alla när vi tänker på er i våra böner. Ty oavlåtligen kommer vi ihåg inför Gud och Fadern era gärningar i tron och ert arbete i kärleken och er ståndaktighet i hoppet i vår Herre Jesus Kristus. Här är det, ser man att Paulus var så oerhört glad över denna lilla församling som hade uppstått. Och det står att de hade gärningar i tron. Och det var inte bara gärningar, så att det frågan om en slags gärningslära, utan här var det gärningar i tron. På grund av deras tro så utförde de ting som bevisade deras tro. Och arbete i kärleken. Kärleken genererade arbete för dem. De arbetade för evangelium och för att sprida det. Och ståndaktighet i hoppet. Det var verkligen nödvändigt med ståndaktighet eftersom de erfor väldigt mycket motstånd. För det står så här i fjärde versen: Vi vet ju, kära bröder, ni Guds älskade, hur det var när ni blev utvalda. Vårt evangelium kom till er inte med ord allenast utan i kraft och helig ande och med full visshet. Ni vet också på vad sätt vi uppträdde bland er till ert bästa. Och ni och er sida blev våra efterföljare och därmed Herrens. I det att ni mitt under stort betryck tog emot ordet med glädje i helig ande. Och så blev ni själva ett föredöme för alla de troende i Makedonien och Akaja. Vi ser att det var mitt under stort betryck som de tog emot ordet. Och vi kan läsa om det. Om vi går till Apostlagärningarnas 17 kapitel så står det om hur det gick till när evangelium kom till Thessalonika. Det står så här, det var Paulus andra missionsresa som han var ute och reste och han hade med sig Silas. Och så står det, och det for över, Apostlagärningarna 17 och första versen. Och det for över Amfipolis och Apollonia och kom så till Thessalonika. Där hade judarna en synagoga, i den gick Paulus in så som hans sed var. Och under 3 sabbater talade han där med dem, i det att han utgick ifrån skrifterna och utlade dem och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han sa, denne Jesus som jag förkunnar för er är Messias. Och några av dem lät övertyga sig och slöt sig till Paulus och Silas. Så gjorde också en stor hop greker som fruktade Gud, likaså ganska många av de förnämsta kvinnorna. Då greps judarna av nitälskan och tog med sig allahanda dåligt folk ifrån gatan och ställde till folkskockning och oroligheter i staden och trängde fram mot Jasons hus och ville dra dem ut inför folket. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några av bröderna inför stadens styresmän och ropade: Dessa män som har uppviglat hela världen har nu också kommit hit. Och Jason har tagit emot dem i sitt hus. De gör alla tvärt emot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är konung. Så väckte de oro bland folket och hos stadens styresmän när de hörde detta. Och dessa lät då Jason och de andra ställa borgen för sig och släppte dem därefter lösa. Men strax om natten blev Paulus och Silas av bröderna sända av stad till Berea. Och när de hade kommit dit gick de till judarnas synagoga. Och dessa var ädlare till sinnes än judarna i Thessalonika. Och de tog emot ordet med all villighet och ransakade vardagsskrifterna för att se om det förhöll sig så som nu sades. Många av dem kom därigenom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och jämväl män. Men när judarna i Thessalonika fick veta att Guds ord förkunnades av Paulus också i Berea, kom de dit och uppviglade också där folket och väckte oro bland dem. Och strax sände då bröderna Paulus och stad ända ner till havet, men både Silas och Timoteus stannade kvar på platsen. Och de som ledsagade Paulus förde honom vidare till Aten och for så därifrån tillbaks med bud till Silas och Timoteus att dessa med det snaraste skulle komma till honom. Och så vidare. Och där står det sen om vad som hände i Aten. Men här ser vi vilken uppståndelse det blev i Thessalonika och bland thessalonikerna. Så de fick verkligen stort motstånd här. Mitt under stort betryck. Och ändå så tog de emot ordet med glädje i helig ande. Så jag förstår att Paulus var väldigt glad över den här lilla församlingen och det som hade börjat hända där ibland. Men, ursäkta, han tyckte att han hade alldeles för snart fått lämna dem och resa ifrån dem. Så han var orolig för dem att de inte skulle bli kvar i tron på grund av detta motstånd och på grund av att de hade för lite kunskap. Och därför så ville han verkligen veta mer om det. Vi ska se på detta. Men det står från 8:e versen där i första kapitlet. Ty från er har genljudet av Herrens ord gått vidare ut. Alltså man hade hört ett eko, man hade hört talas om det. Så att Herrens ord hade blivit mottaget där, det hade låtit höra om sig. Inte allenast i Makedonien och Akaja, utan allestädes har er tro på Gud blivit känd, så att vi för vår del inte behöver tala något därom. Ty själva förkunnar de om oss med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos er och hur ni från avgudarna omvände er till Gud, till att tjäna den levande och sanne Guden och till att vänta hans son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen. De hade verkligen blivit utvalda, står det. Hur kunde han veta att de hade blivit utvalda? Jo, det kunde han se på hur de tog emot evangelium och hur det blev en verkning i deras liv. Därför kunde han förstå att dessa verkligen hade blivit utvalda. Och det var verkligen, som han skriver här, med kraft som detta ord kom till dem. Det var inte Paulus och Silas själva, utan de var beklädda med kraft och kunde förkunna evangelium med kraft och helig ande. Så det var inte bara ordet på det viset, utan ordet blev förkunnat med kraft och helig ande. Och i och med detta så fick de till och med pröva lidanden med detsamma. Vi ska titta i kapitel 2. Där kan vi verkligen se hur de kände sig verkligen som syskon med dessa bröder som hade blivit födda på nytt här. I andra kapitlet står det också så här att ni vet ju själva att det inte var utan kraft som vi begynte vårt arbete hos er. Nej, fastän vi, så som ni vet i Filippi, förut hade fått utstå lidande och misshandling, så hade vi frimodighet i vår Gud till att förkunna för er Guds evangelium under mycket kamp. De hade sån frimodighet trots det motstånd de hade upplevt. Och så, för vad vi talar till tröst och förmaning, det har inte sin grund i någon villfarelse, inte orent uppsåt, De hade inga baktankar med det eller någonting som de ville få vinst själva utav det. Inte heller sker det med svek, utan därför att vi av Gud har prövats värdiga att få evangelium oss betrott, så talar vi i enlighet därmed. Inte för att vara människor till behag, utan för att vara Gud till behag. Honom som prövar våra hjärtan. Här ser vi verkligen vilken avsikt det var att de kom där. Var den kom ifrån? Den kom ifrån Gud, inifrån det faktum att Gud hade kallat dem till att förkunna evangelium. Därför gjorde de det ändå med stor frimodighet. Och han prövar ju våra hjärtan. Och så står det i femte versen där i andra kapitlet: aldrig någonsin har vi uppträtt med smickrets ord. Det vet ni. Hur mycket är det inte som Guds evangelium talas med smickrande ord idag? Vi måste vara så raka och klara när vi förkunnar ordet också idag. Så att inte vi försöker smickra oss till att människor ska ta emot evangelium. Och det vet ni, skriver han. Inte heller så att vi skulle få en förevändning att bereda oss vinning. Gud är vårt vittne. Hur många är det inte som gör sig pengar på evangelium och vill verkligen tjäna pengar på det, bereda vinning utav människor genom att man för pengars skull eller för någon slags vinnings skull talar evangelium? Nej, här var det något helt annat motiv och drivkraft. Och inte heller har vi sökt pris av människor. Det är ju så vi människor är funtade, att man tycker om att få pris och ära. Men det hade inte de här gjort, Paulus och Silas. De sökte inte pris av människor, vare sig av er eller av andra. Fastän vi som kristna apostlar hade kunnat uppträda med myndighet. Tvärtom har vi visat oss milda bland er, så som när en moder omhuldar sina späda barn. I sån ömhet om er ville vi gärna icke allenast göra också er delaktiga av Guds evangelium, utan till och med offra våra liv för er, för ni hade blivit oss kära. Här blev det och uppstod det såna syskonband, så de upplevde sig som en mor upplever när hon har fått barn, en ömhet och omsorg om de här så kallade nyfödda i Kristus i Thessaloniki. Ni hade blivit oss kära, skriver han. Ni kommer ju ihåg, kära bröder, vårt arbete och vår möda, hur vi, under det att vi predikade för er Guds evangelium, strävade natt och dag för att inte bli någon av er till tunga. De försökte verkligen försörja sig själv trots det och arbeta så att de inte skulle betynga dessa Thessaloniker med någon slags krav på att de skulle bli försörjda av dem. Nej, de ville inte ligga någon till last. Ja, ni själva är våra vittnen och Gud är vårt vittne. Ni vet och han vet hur heligt och rättfärdigt och ostraffligt vi förhöll oss mot er, ni som tror. Och ni likaledes vet ni hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er så som en far sina barn. Och hur vi uppfordrade er att föra en vandel som vore värdig Gud, honom som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Alltså här handlar det ju om hur man ska leva inför Gud. Så att det är viktigt hur man lever. De ville förmana sina andliga barn att lära sig hur de skulle leva. Här var det inte bara frågan om att ja, nu är vi frälsta, nu är allt bra. Nej, frågan är nu att nu skulle de fostras till att leva ett rättfärdigt liv, till att leva ett liv som behagade Gud. Rättfärdigheten, den får vi ju ta emot av nåd och som en gåva. Men att därefter föra en vandel som är värdig Gud, det hör man inte mycket talas om idag, men det är så viktigt. Och därför så säger han, så tackar vi också oavlåtligen Gud för att ni, när ni fick det Guds ord som vi predikade, inte mottog det som människor utan så som Guds ord, vilket det förvisso är. Ett ord som också är verksamt i er som tror. De tog emot ordet Och de tog emot det som Guds ord. Det ord som predikades för dem. Mottog dem. Det här är inte de här människorna vi ska lyssna på. Utan här är det Gud som talar till oss genom dem. Vad viktigt det är att vi förstår det när vi hör Guds ords predikan med kraft och helig ande. Att här tar vi emot det så som Guds ord, vilket det också är. Och så står det att ni, kära bröder, har ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Kristus Jesus som är i Judén. Hur kunde han se det, att de hade blivit det? Jo, ni har ju av era egna landsmän fått lida detsamma som de har lidit av judarna. Alltså i Judén så var det motstånd och förföljelse från judarna. Men här i Thessalonika så hade de här människorna fått lida samma saker på samma sätt. För det fanns ju människor där som dödade både Herren Jesus och profeterna och som förjagade oss, säger han, Paulus och Silas då. Och de människorna är misshagliga för Gud och fiende till alla människor i det att de söker hindra oss att tala till hedningarna så att de kan bli frälsta. De hade ju fått lära sig detta att evangelium även gällde hedningarna och att evangelium inte ensamt bara gavs till judarna utan detta evangelium gavs också till hedningarna. Så att de kan bli frälsta. Och så uppfyller de alltjämt sina synders mått, säger han. De här människorna som försöker hindra de här sakerna. Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet. Men då vi nu måste vara skilda ifrån er, kära bröder. Visserligen allenast för en kort tid och i utvärtes mått och inte till hjärtat. Så har vi blivit så mycket mer angelägna att få se era ansikten och känt stor åstundan därefter. Han var verkligen angelägen om att få träffa dem på nytt. Och de hade blivit tvingade att skilja sig från den här unga församlingen. Och så skriver han så här, ty vi har varit redo att komma till er. Jag, Paulus, för min del både en och två gånger, men Satan har hindrat oss. Ty vem är vårt hopp och vår glädje och vår berömmelses krona inför vår Herre Jesus vid hans tillkommelse? Vem om inte just ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Alltså de var så glada för att evangelium hade blivit så väl mottaget där bland Thessalonikerna. Så då, det var för dem en stor glädje med dessa syskon. Här hade det uppstått ett syskonband som är något helt annat än vad man ska säga, en slags samfundsorganisation eller någonting sånt där. Att de hade blivit organiserat upp det så att man hade med varandra att göra. Så som vi ser väldigt mycket idag. Alltså att de här syskonbanden har i många, många fall ersatts av en samfundsorganisation. Så att det ska, för man tycker det känns säkrare än att låta det ske på grund av en naturlig förbindelse genom syskonband. Men här var det frågan om syskonband. Och i tredje kapitlet så kan vi läsa om så här från första versen. Därför, när vi inte mer kunde uthärda. Det var svårt för dem att uthärda den här skilsmässan ifrån den här församlingen. Så beslöt vi att stanna ensamma kvar i Aten och sände oss då Timoteus, vår broder. Och Guds tjänare vid förkunnandet av evangelium om Kristus. För att han skulle styrka och uppmuntra er i er tro. Så att ingen blev vacklande under dessa lidanden. Ty ni vet själva att sådana är oss förelagda. Redan när vi var hos er sa vi ju er förut att vi skulle komma att utstå lidanden. Och så har nu skett, det vet ni. Han hade förberett dem på att det var lidanden här, men de kunde inte uthärda längre. De måste få veta någonting om denna nybildade församling i Thessalonika. Och till slut så måste de sända dit Timoteus. Och du vet, på den tiden det fanns inga mobiltelefoner. Man kunde inte skicka något mail eller något sms eller någonting för att fråga hur är det med er. Man kunde inte videochatta med varandra eller någonting. Här var den tvungen att på verkligen fara dit för att konstatera hur det var, och också genom Timoteus sända med förmaningar och undervisning. Och så står det så här: Det var också därför som jag sände honom och stad när jag inte mer kunde uthärda, ty jag ville veta något om er tro, eftersom jag fruktade att frestaren till äventyrs hade så frestat er att vårt arbete skulle bli utan frukt. Så orolig var han för dem, för att han visste ju att djävulen är vred och han kan möjligen ha frestat dem så att det här som har börjat hända blir förstört, att det blir utan frukt, och att det, ja, att det hade faktiskt hänt någonting som gjorde att det här var förgäves, det de hade gjort där. Men så står det så här i 6:e versen i 3:e kapitlet: men nu, då Timoteus har kommit till oss ifrån er och förkunnat för oss det glada budskapet om er tro och kärlek, och sagt oss att ni alltjämt har oss i god hågkomst och att ni längtar efter att se oss liksom vi längtar efter er. Nu har vi i fråga om er, kära bröder, genom er tro fått hugnad i all vår nöd och allt vårt lidande. Ty nu lever vi eftersom ni står fasta i Herren. Ja, hur ska vi nog kunna tacka Gud för er till gengäld för all den glädje som vi genom er har inför vår Gud. Natt och dag är det vår innerligaste bön att vi må få se era ansikten och avhjälpa vad som kan brista i er tro. Men vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus må för oss jämna vägen till er, och er må Herren ge en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja till alla människor, en sådan kärlek som vi har till er. Så att era hjärtan styrkas till att vara ostraffliga i helighet inför vår Gud och Fader vid vår Herre Jesu tillkommelse, när han kommer med alla sina heliga. Tänk ändå vilken underbart budskap de fick av Timoteus. Han kunde rapportera att de kommer mycket väl ihåg er, och de är så glada för vad som har hänt, och de kommer mycket väl ihåg er, och de längtar också efter att få se er igen, precis som vi längtar efter att få se dem. Och detta blev ju en enorm glädje för Paulus, att det här hade börjat så underbart i denna församling, och att de stod fasta i Herren och inte hade låtit sig luras till att komma bort ifrån denna tro som de hade fått genom evangelium blev förkunnat där. Här tycker jag verkligen att vi ser en underbart exempel på hur syskonskap ska fungera. Och man känner ju det själv när man kommer bort ifrån syskon som man har känt och älskat och arbetat tillsammans med, att man saknar dem och man undrar hur det är med dem. Men vi har ju som sagt mycket mera möjligheter att hålla kontakt med varandra än vad de här hade på den här tiden. Men låt oss göra det. Låt oss tänka på att det finns människor, kanske utspridda, som behöver vår omsorg genom att vi hör av oss. Och att vi kan uppmuntra varandra genom att hålla kontakt via alla de medel och möjligheter som det finns idag. Det är så lätt att slå en signal. Det är så lätt att skicka ett meddelande, ett uppmuntrande ord eller någonting till syskon som vi har. Olika omständigheter kan göra att vi blir åtskilda fysiskt och bor på olika platser. Men låt oss inte glömma varandra, utan låt oss fortsätta att bedja för varandra, uppmuntra varandra och styrka varandra i tron på grund av det syskonskap vi har. Detta är en fantastisk, underbar sak som bara kan finnas i Guds församling. Det här, nu har tiden gått idag och vi stannar där för den här dagen, så får vi se om vi kan fortsätta tala om Thessalonikerbrevet nästa vecka. Må Gud välsigna dig som har lyssnat.